Evet, skal vi ha i dag. Det er jo fantastisk. Det er et stort, eller et stort, ikke stort, men et veldig bra brev. Så skal dere starte litt med det jeg hadde på søndag. At vi som menighet, vi er ordets menighet. Vi ønsker å gå, så Lars har haft et ønske at vi skulle gå forskjellige bøker og gå gjennom det. Og så han tog da starte med Filippebrevet, Ruth Anne hadde Ruths bok, og jeg fikk Kolosserbrevet. Vi holder Guds ord høyt. Det er det som er vår rettesnor, det er det som er livet. Guds ord er levende og kraftigt. Så troen kommer av forkynnelsen av Kristi ord, derfor forkynner vi Kristi ord. Så de neste tre tisdagene skal jeg undervise ut fra Kolosserbrevet. Så, men bygg Guds ord inn i livet ditt, spesielt i gode tider. For det kommer tuffa tider, og det kommer, for det en del av livet er at det kommer en storm, det kommer en vind, det sa Jesus, det kommer ting som kastes på, men då när den har gått over den vinden så står huset, eller så har det falt. Og hvilket står? Det huset som er bygd på Guds ord, det står. Og jo lengre du har vært med, jo lengre du har gått med Gud, jo mer stabil og trygg blir du på de tingene. Når en storm kommer nå, en storm kom når jeg var nyfrelst, så skaket det litt mer enn det gjør i dag. For du har sett han hjelpte for 15 år siden, han hjelpte for 25 år siden, han hjelpte for 5 år siden, og han hjelper i dag. Så det skapar en trygghet. Så ordet i seg selv er som en speilbild vi ser i. Så det her er jo hvem vi er. Er vi enige i det? Det passer jo ikke alltid her oppe, men da må det forandres det som er her oppe, for det her er du. Det her forteller hvem du er. Og når vi leser brevet, og denne gangen Kolosserbrevet, så er det hvem vi er i ham, hva vi har i ham, og hva vi kan gjøre i Jesus. Så fokuset er på hva vi har i ham. Og det er der vi er nye skapene, det er der vi er skapt. Så ordet er da som et speilbild vi ser i, som Jakob forklarer, vi husker på hvem vi er. Og så med udekket ansikt, så ser vi her et ansikt som et speil. Det er bare en liten kort innledning. Så bygg ditt ord på Guds ord. Og som jeg sa på søndag, så tror jeg at vi som menighet, som vi har sett mange år, folk som er sultne, trekker hit. Og hva beror det på? Jo, for Guds ord skaper mer sult. Sånn er det bare. Hvis du får smaken på Guds ord, så blir du mer sulte. Hvis du mister smaken, så får du ordentlig anoreksi. Du merker ikke at du er sulten lenger. Og det er farligt. Men då väcker vi upp den som sover i Jesu namn, som Paulus säger, så kommer du på banan igen. Så brevet till kolosserna, det står ju Paulus brev till kolosserna, det är ju ganska solklart. Paulus skrev brevet. Men de är lite osäkra på när det skrevs, som säger mellan 53 och 62. Och det skrevs då, osäker lite på vad de skrev, om det var Caesarea eller Roma. Men så såg jag också i statistiken eller det norska lexikon där sa de att det har skrivits före år 60 på grund av att Kolosse blev jämnat med jorden med jordskälv runt år 60. Så troligtvis så fanns inte det år 60, så de har brevet som skrivits före det. Paulus har själv aldrig varit i Kolosse eller Kolossai, då säger förställa uttryck, men han har aldrig varit i menigheten själv. Menigheten blir grundlagt av Paulus medarbetare som heter Epafras och blev troligtvis grundlagt utifrån den bibelskolan Paulus hade i Efesus i Tyrannus skola där han förde samtal och undervisade i 2 års tid. Så troligtvis blev han inspirerad, blev satt i brand, fick sitt kall och drog därifrån och plantade denna menigheten. Så översiktligt över brevet. Paulus hade fått rapport om tillståndet av menigheten av Epafras. Och Osimus och Tychicus var också på väg i den riktningen, så de tog med ett brev till menigheten och på väg dit så tog de med brevet till Efeserna. Så Paulus skrev de 2 breven samtidigt. En del plats av brevet är vid till att bekämpa vranglärare som hade spretts in i menigheten. På många måter är brevet en tvillingbok till Efeserbrevet med mycket lik fokus, det är i Kristus. De 2 breven täcker många av de samma ämnena. Kolosserbrevet är i likhet med Efeserbrevet en bok med 2 adskilda delar. Den ena delen har med lärespörsmål att göra och den andra har med praktiskt kristenliv att göra. böckerna eller boken som är, eller bägge böckerna är de mest kristuscentrerade i hela Bibeln, Efesierbrevet och Kolosserbrevet. Och nu har vi Kolosserbrevet. Och Kolosserbrevet väcklägger Kristi storhet och den fullkomna frälsen i Jesus. Vilket det är bra. Så Kolosserbrevet bara stoppa där, vet du. Kolosserbrevet må ju vara superbra. Så lite kort ska jag bara ta för att vi börjar läsa första kapitlet. Men det handlar om Kristi storhet. Efter inledningen och hilsningen så kommer Paulus och ber för menigheten. Bönen sätter tema för resten av innehållet i brevet. Det är Guds stora visdom i Kristus. Hvordan detta visar sig i måten de kristna levde på. Paulus skriver, beskriver Kristus som enastående, central i skaparverket. Där han är den som skapar och håller alla ting samman. Enastående och central i frälsesverket. Fördi han utöste sitt blod för att försona människan med Gud. Enastående och central i menigheten. Där vart människa ska föras fram till modenhet i Kristus. Slik att Kristus ska bli synlig i och genom dem. Oss. Paulus förklarar att Kristus är den enaste svaret på vrangläraren. Eller vrangläraren. Som någon hade förkynt för. I ham är hela gudomens. Alltså Jesus är hela gudomens fyllde legemligt till stede. Och i Kristus som är hovedet över alla makter och myndigheter. Har också dere fått del i den. Fyllde. Vilken fyllde? Gudomsfyllde. Allt de trängte i Kristus, icke övertalelseskunster, icke mänskliga traditioner, de trängte icke logiska ritualer, magi eller självpining. Allt var Jesus. Så vi tränger kun Jesus. Det är han som är vår beskyttare, han som är vår frälser, han som är den som beskyttar oss för sjukdom och kan nog helbreda oss, men det är mycket bättre att hålla sjukdom väck ifrån oss. Så dessa element ser ut att ha varit delar av den kolossiska vrangläran, en visdomslära som var blandat med judisk logiskhet, grekisk filosofisk tankegång och orientalisk mysticism. Det var lite det som var kampen i menigheten som prövde snika sig på och blanda samman med de olika tingen. Det kan vara en tidig form av gnosticism som senare spredde sig mycket och fick stark inflytelse i det andra århundradet efter Kristus. Så brevet ser ut till att vara ett motgift slik att menigheten fullt ut ska förstå och fullföra Kristi verk och stå fasta kun i Jesus. Det praktiska livet för de kristna är då kapitel 3 och kapitel 4 där han mer kommer in på hur man lever som Kristus. Att Kristus ska sannheten och läromässiga sannheter som Paulus slår fast i första del så kommer de praktiska att vi är Kristus i oss, sinnet blir förnyat och så vidare. Så enhet och fred ska vara kännetecken på kristenlivet. Det ska visa sig i familjen, i arbetsfällskapet, måten de behandlar det som står utanför på och så vidare. Så det är många olika sidor som Paulus kommer in på i brevet. Det är lite som chapt vad handlar brevet lite om, så ska vi se lite mer på och gå igenom kapitel för kapitel. Men oavsett vad vi än undervisar om så är det några nycklar som vi har pratat om mycket, Lars och jag, och har fått mycket från Åge egentligen, kanske av de tankarna, men det är väldigt, väldigt bra att ha som sådana här knaggar när du läser Guds ord. För exempel, alla brev till Paulus är skrevet till de som är frälst. Det är skrevet till menigheten. Till de troende, till de som har blivit född på nytt. Och då är det väldigt bra att ha det i bakgrunden, för visst du hoppar in och Kristus bor i dig. Ja, det är till alla. Nej, det, han skriver till menigheten, till de som är frälst. Så Kristus bor inte i alla. Kristus bor i de som har tagit emot han. Och några ting som är bra att ha i bakhuvudet. Vem är det som skriver? Nu är det Paulus. Vem är det skrevet till? Och kanske ännu mer, visst det är någon som talar. Vem är det som talar? Är det Gud som talar? Är det Satan som talar? Eller är det Jobs vänner som pratar? För hela den här boken är Guds ord. Men inte Gud som säger allting i boken. Satan kommer i kapitel 3 och säger, har Gud verkligen sagt? Då är det inte Gud som säger det, det är Satan som säger det. Det känner ju du också. Men det är bra att ha de tingen i huvudet när man läser. Speciellt om man kommer till en bok som Jobs bok. Där efter kapitel 3 så snackar Jobs vänner om en massa tull. Och så får de omvända sig från det i kapitel 41 och 42. För det de har sagt om Gud var fel. Då måste du känna det de masade om och plagade Jobb med. Det var inte riktigt. Så de tingen är viktiga att ha i bakhuvudet när man läser. Och Guds ord har då tre typer, mänsketyper eller kategorier det hänvänder sig till. Det är göder, det är hedningar och så är det menigheten. Och menigheten består av frälste göder och frälste hedningar. Så som när du läser då speciellt, det är därför breven är så viktiga för oss. För det är skrivet till oss som menighet, vi som är frälst, vi som har blivit född på nytt, det är skrivet till oss. Sen är allt annat till oss, men det är speciellt till oss, för det är efter uppståndelsen, efter det Jesus har gjort. Så menigheten är som sagt de heliga och så vidare. Då ska vi läsa hela första kapitlet. Kära Gud, det är mycket prat, jag är lite flå. Men sån är det. Det här går bra. Får du ut någonting? Så hilsen, första kapitel och första vers. Paulus, Jesu Kristi apostel, ved Guds vilja och vår bror Timoteus. Till de heliga och troende sösken i Kristus som är i Kolosse. Nåde vare med er och fred från Gud, vår far och Herre Jesus Kristus. Vi tackar Gud och vår Herre Jesu Kristi far och ber alltid för er. Efter att vi hört att deras tro på Kristus Jesus och deras kärlek till alla de heliga, på grund av det hoppet som är gjort färdigt för er i himlen, det är det för har hört om i sannhetens ord från evangeliet. Som är kommit till er, slikt det är i hela världen. Så evangeliet har nått ut i hela världen, säger Paulus. Och som bär frukt, slikt också har gjort hos er från den dagen där det hörte ordet och kom till erkännelse av Guds nåde i samhället. Slikt det också har lärt det av Epafras, det han som plantade menigheten, vår kära medtjänare som är en trofast kristig tjänare på deras vägne, han som också förtäller oss om deras kärlighet i ånden. Så det här har de haft samtalet, för han var med när brevet skrevs, så han har förtalt Paulus lite hur bra menigheten är, det här är väldigt positivt, och så när de ska dra dit så skriver Paulus ett tjatt brev både dit och till Efesierbrevet som de får ta med sig. Vers 9. Från den dagen vi hört om detta har vi därför inte hållit upp med att be för det. Vi ber om att det må bli fyllt med kunskap om hans vilja i all visdom och åndlig förstånd. Slik att det kan vandra värdig för Herren och fullt ut vara till behag för ham. Vill du bära frukt i all god gärning och växa i erkännelsen av Gud. Så det blir styrket med all kraft efter hans härlighetsmakt till all uthållenhet och tålmodighet. Med glädje kan du då tacka vår far som har gjort oss i stand till att få del i den heliges arv i lyset. Så du ser mycket han skriver, jag ska gå igenom lite med sen. Han berättar vad de har fått hela tiden. Ikke noe de skal få. Så kommer vers 13. Han er den som har fridt oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike eller sin elskede sønns makt. I ham har vi forløsning ved hans blod. I ham har vi syndenes forlatelse eller tilgivelse. Han er bildet av den usynlige Gud, den førstefødte for hele skapelsen. För i han blev alla ting skapt, det som är himlen, det som är på jorden, både det synliga och det usynliga, enten det troner eller herredömer, myndigheter eller makter. Alla ting blev skapt ved ham och för ham. Han är för alla ting och i ham blir allt hållt samman. Han är hodet för kroppen, menigheten, han som är begynnelsen, den förstefödda av de döda, för att han ska vara den främste i alla ting. För det var ett faderns välbehag att hela fylden skulle bo i han. Där står det en annan om hela gudomsfylden skulle bo i han. och ved ham förlike alla ting med sig selv, ved att han gjorde fred ved blodet på hans kors, enten det de ting som är på jorden eller det som är i himmelen eller himlene. Dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i de onde gjerningene, dere har han nå forlikt i sin kropp ved døden for å fremstille dere hellige, ulastelige og uklanderlige for seg selv. Hvis dere da blir stående i troen, grunnfestet og fasta, og ikke blir ført bort fra håpet til evangeliet, det dere har hørt, og som blir forsynt for hver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, nå en tjener. Som en tjener gleder meg nå i mine lidelser for dere og oppfyller ved meg selv det som mangler i Kristi trengsler for hans kropps skyld, som er menigheten. For den, for menigheten, blev jeg en tjener etter den Guds forvaltning eller Guds gave som blev gitt meg for dere å oppfylle eller fullføre Guds ord. Mysteriet som i tidligere tider og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet som ligger i dette mysteriet bland hedningene. Og her ser vi, som jeg sa, det er skrivet til hedninger, jøder og kristne. Her er det til hedninger som har blitt frelst, han skriver om. Det er Kristus i dere håpet om herlighet. En annen står det Kristus bland dere, så han er både i oss og bland oss. Når to og tre er samlet, så er han bland oss også. Håpet om herlighet. Han forsyner vi. Vi förmanar och lärer vart människa i all visdom för att vi kan framställa vart människa fullkommet i Kristus Jesus. För detta arbetar också jag och jag kämpar med hans kraft som virker kraftig i mig. För ett fantastiskt kapitel. Ja, det är helt rått alltså. Jag behöver inte säga så mycket mer, för det är bara wow. Och det som Lars och han startade med Filipperbrevet, så kommer det ut och läst, och det är så lätt bara att ta ut favoritverser och sådana ting, men nu tar vi hela böckerna. Och det här startar ju bara helt topp. Paulus är ju kanonbra till de heliga, så är det bara rätt på sak, nåde och fred var det med er. Och det är ju gott att Guds nåde är med, freden är med. Från vem? Från Gud, vår far, och vår Herre Jesus Kristus. Så han kommer med uppmuntring, det första som sker. Dere är de heliga. Det betyder inte att de var perfekta, för heliga betyder avskilt. För du är ju inte heller perfekt, men vi är heliga. Du är helig. Säg det. Jag är helig.
Jag är helig.
Inte det bra? Ja, men jag följer inte så, men det var inte det som stod heller. Du är heliggjort. Du är helig, du är rättfärdiggjord. Det är något som är ett fakta. Amen? Och så går han rätt på sak. Han tackar Gud och vår Herre Jesus Kristi far och ber alltid för det. Men vad gör han? Tackar Gud för dem. Det som vi har snackat mycket om här. Vi ber väldigt lite om ting. Vi tackar Gud för att han har gjort alla ting. Och så tar vi bönnebegär ibland, och då är vi kongar, och då tar vi och trycker på. För då ska vi ha bönesvar, eller hur? Då är vi kongar och proklamerar ut det som Gud har gett oss i Kristus. Och här är en växt för oss allesammans, eller hur? Vi har ju hållit på med det här. Jag har ju hållit på med det här i många år. Så träffade jag Lars för någon år sedan, och han har hållit på med det här hela sitt frälseliv och håller på sig. Men vi, ändå är vi inte perfekta fortsatt en dag idag. Men vi ser mer, känner mer, och så går lite glömmeboka, och så tar man upp det igen, är det inte sånt? Det är därför den här boken aldrig blir kedlig någon gång. För du kan läsa samma sak om och om igen. Och det där har jag glömt. Varför då? För det går inte att ha allt i huvudet samtidigt. Vi är ju smarta, det sa vi på söndag. Du är unik, du är Guds favorit. Du har mer kapacitet i skallen, och jag också, än vi kanske tror. Men det är ju då att tänka på alla ting samtidigt. Någon gång har vi fokus på det, och någon gång har fokus på det. Men ha Jesus som huvudfokus, han vi alltid har. Så han tackar Gud, han ber alltid för dem. Och vers 5, att det är gjort, allt är gjort färdigt för det i himlen. Det är fantastiskt. Vi som har hört sannhetens ord från evangeliet. Vad är evangeliet? De goda nyheterna att Jesus har gjort jobben för oss. För alla människor. Det är fullbrakt. Jesus bar bort världens synd. Han bar bort all sjukdom, all plage och all djävulskap. Det tog han på sig för att vi skulle gå fri. Och så kan man då spöra, men varför kommer det ting? Ja, det är fortsatt ting som är ont i världen. Hela världen är det onda, säger första Johannes. Men du och jag, vi är i världen, men vi är inte av världen. Vi kommer från ett annat rike, vi kommer från himmelriket. Och det kraschar ju med det mänskliga. Det är därför vi måste lära oss att leva på det övernaturliga, på naturlig måte. Och det är ingenting, du må, det är ett önske. Jag önskar ju skönna mest möjligt av det här. Och leva i mest möjligt av dag, är du igen i det? Men så kommer man då och ber då i vers 9. För den dagen vi hört om detta har vi därför inte hållit upp med att be för det. Så han uppmuntrar, Paul sitter ju ofta i fängelse, så han har god tid eller på sig. Men han har inte så mycket annat att göra än att skriva brev och be. Så han bad för menigheten och han var med i ånden. För han sa, jag är med dig, jag ser att det är orden där, jag ser att det funkar. Så Paulus, han kände och upplevde, jag vet hur det ser ut i menigheten. Hur då? Jo, han bad för dem. När du ber för folk så är du utanför det mänskliga. Då kommer du på det gudomliga, det övernaturliga. Då kan du vara på andra städer, fast du kanske inte ser det fysiskt. Gud kan flytta det om det då, så att du kan gå och se och så. Men nu snackar vi i vår bön, när vi ber för folk, ber för människor, så kan vi både känna byrde för folk, vi kan känna smärtan på den vi ber för och så vidare. Varför? För det är vi på nytt nivå. Vi är på Guds nivå. Så därför fortsätter vi be för dere. Och vi ber, vad ber vi då? Vi ber inte massa tull. Vi ber om att det må bli fyllt med kunskapen om hans vilja, all visdom och åndlig förstånd, slik att det kan vandra värdig för Herren och fullt utvärda till behag för ham, ved att bära frukt i all god gärning och växa i erkännelsen av Gud. Så vi mer och mer känner vem Gud är, vi anerkänner vem han är, vad han har gjort och så vidare. Så dere blir styrket med litt kraft, nej, med all kraft efter hans härlighetsmakt. Så det är inte kraft, vilken kraft som helst. Det är all kraft efter hans härlighetsmakt. Så det är den, för hans härlighetsmakt vi får kraft. Det är ju ganska ok. Eller hur? Sätter du fingrarna i kontakten, inte gör det, så får du havslurs kontakt. Och den är ju ett nivå. Men du har Herrens kontakt, den är mycket, mycket starkare. Sen ska vi inte leka med haften heller. Men vi tackar då Gud, vår far, som har gjort oss i stand till att få del i det heliges arv i lyset. Så du har fått del i det. Men så ber att vi ska känna, förstå det och leva i det mer och mer. Och det är vår bön här, vi ber och vi samlas här på tisdagen. Vi lyfter upp Herren. Att vi har fokus på vad vi har fått. Det ser man oftast när de ber i menigheten här, så startar de alltid med att ha fokus uppåt, som vi har här då. När trusler kommer, Herre, se till deras trusler. Och sen så kör de på bara, men nu må du räcka ut din hand till tegnet under. Kom an Gud, nu kör vi kan inte sitta här längre. Och så skakar hela platsen. Och så upplever de Guds kraft, stämmer inte det? Men de kommer inte tillbaka nästa dag för att uppleva den kraften igen. De gick ut istället. För de hade ju fått det. Men det är oftast där tror jag problemet lite vi har det med. Att vi, och du måste få en ny upplevelse. Man får en ny upplevelse. Jag måste uppleva något nytt. Nej, men du har fått kraft. Du mötte ju Gud. Han riste i hela stället där du var. Så nu går du ut. Och så räcker han ut sin hand när vi går ut. Till Tejlunde. Och det knakar ju överallt när vi läste det som stod där. Det är tillbaka i apostlagärningarna. Men tillbaka till vers 13. Någon av mina favoritvers. Första Kolosserbrevet 1:13. Han är den som har fritt oss ut av mörkrets makt, eller the kingdom of darkness heter det på engelska. Alltså kingdom, det är kongedömet. Så vi är fritt ut ifrån Satans kongedöme, mörkrets kongedöme, så vi överfört till, ska vi se vad det stod här, till Guds älskade söns kongedöme eller rike. Så du har bytt kingdom, du har bytt rike. Du är inte under Satans mörka rike längre. Du är i Guds sønns rike, I lysets rike, og det den kongedømmet som du plassert I. Du I verden, men du ikke av verden. Du av Guds kongedømme. Det helt fantastisk. Ja. Og det kanskje vi aldri menneskelig kommer riktig helt å skjønne hvor tufft det men det du en ambassadør fra himmelen plassert på jorden, som Jesus, han fikk en jødisk kropp, vi fått, jeg fikk en svensk, du fikk en norsk. Hvorfor da? For din mamma og pappa bodde her, og min mamma og pappa bodde I Sverige. Jeg kunne ikke gjøre så mye med det. Så hvis du ikke liker det, så får du ta dem. Og hvis ikke du liker at du blir født der du det sånn det. Sånn funker jo livet, eller hur? Men nu vi født av Gud, så nå vi ført over fra det her riket, Satans kongerike, mørkrets rike, og så lever vi I lysets rike, I kongedømmet, the kingdom from heaven. Og I ham har vi da forløsningen ved hans blod. Vi har fått syndernes forlatelse eller tilgivelse. Så vi lever I det her riket. Du tilgitt. Du kommer ikke å bli tilgitt. Du har blitt tilgitt. Fortid, nåtid og fremtid. Hele ditt liv bar Jesus bort. Han drepte deg. Ikke det gode nyheter. Og når du døde, så tog du mot han, så stod du opp I et nytt liv. Du fikk Kristuslivet på innsiden. Det bra. Og Jesus, og det her så bra, det tar bare helt av. Jesus da bildet av den usynlige Gud. Så Jesus altså viser oss hvem Gud var, for han bildet på den usynlige Gud. Så hvordan ser Jesus Gud ut? Han ser ut som Jesus. Og nu vi Kristi kropp, så han ser ut som oss. För vi är ju Kristi kropp nu. Husk att John och Steve, pappan till Joel och Steve, han var tror jag bara 1,67 hög. Och han sa, jag tror Gud är 1,67 hög, sa han. Han ser ut som mig, sa han, för jag är skapt I Guds bilde, sa han. Han prekade på när han var I Stockholm I 1985. Och var superbra. Så Gud ser ut som dig, Gud ser ut som mig. Det är vi som är Kristi kropp. Och vi då visar bilden på den usynliga Gud. Jesus är den förstefödda för hela skapelsen. För I ham blev alla ting skapt. Tänk dig, han blev skapt alla ting I ham och ved ham. Det som är I himlene, och nu snackar vi om himmelen. Himlene, det är alltid flertal. Det är med där ute. Så vad kommer ske när jordkloden blir full? Ja, då plantar vi en ny jordklod. Ja, men det kan man ju. Gud sa ingenting. Lägg allting under nere. Jag har inte hört många prekar om det. Jag hörde faktiskt Ulf Ekman prekar om tillbaka I 85-86. Nej, men universet är skapat och plantat för att vi ska inta allt samman. Vi ska ju leva I evighet. Ska vi inte det? I all evighet ska vi leva samman med Herren. Och evighet, det är länge det. Och då blir det överfullt efter en stund. Och då må vi planta något nytt. Det är inte så mycket skriftställ på, men jag tror det allikeväl. Och allt som är skapat, både det synliga och det usynliga, enten det troner eller herredömer, myndigheter eller makter, alla ting blir skapat ved ham och för ham. Han är före alla ting. Och I ham blir allt hållt samman. Det har det samma I brevbrevet, det vill säga att Gud upprätthåller allt med sin makts ord. Så allt hålls samman av Jesus, bara hans ord. Hade han sagt ett ord så hade allt bara flytit, tyngdeloven hade varit väcke, allt hade varit ödelagt. Men han håller allt samman med sin makts ord. Så Jesus hängde inte på korset med spiker. Jesus hängde på korset för att han själv sa att han skulle göra det. Ingen tar mitt liv, jag ger mitt liv. Ingen kan ta det. Så det var inte spikarna som hängde Jesus där, det var hans kärlek till oss som hållt han på korset. Han är hodet för kroppen, menigheten. Det är vi som är menigheten, det är vi som är kroppen. Han är hodet. Han som är begynnelsen, den förstefödde från de döda. Och i Hebreerbrevet så står det att vi som har blivit frälst, vi kallas också för de förstefödde. För vi är nu född in i samma födsel som Jesus, som du kan bli. Vi är födda av Gud. För Jesus blev levande, gjort i ånden, rättfärdig, gjort i ånden, står det, och så vidare. Och så blir du och jag, på grund av att vi tar emot Jesus, så blir vi födda av Gud. Du är inte född av mamma och pappa bara längre, inte bara kött och blod. Du är född av Gud. Du är inte bara ett människa, du har blivit ett Guds människa. Det tycker jag är ganska bra. Han är den första för att han ska vara den främste i allting. För det var efter faderns välbehag, vi tar en del verser igen, att hela fylden skulle bo i honom. Och där står det, hela gudomsfylden skulle bo i Jesus. Så det var faderns välbehag att i Jesus bodde hela gudomsfylden. Det ska vi se mer på nästa gång, men detsamma står nästan i kapitel 2, vers 9 och 10. Att i Jesus bodde hela gudomsfylden, och i ham är vi blivit fyllt med den samma gudomsfylden. Så kristen som säger att vi inte har någonting, vi kan ingenting, det är inte helt riktigt sant, vet du. För du har samma gudomsfylde som Jesus hade, har du boendes i dig. Men jag, du, vi tränger då vårdan, öppna våra ögon så vi känner. Hjälp oss att fatta, hjälp oss att leva i detta. Amen. Och vid Jesus skulle han förlika alla ting med sig själv, med att han gjorde fred vid blodet på hans kors. Vi som förr var främmande, vers 21, och fiender av sinnelag i de onda gärningarna, det har han då förlikt. Han har försonat dig med Gud. Du är inte fiende längre, du är inte långt borta längre, du är kommit när. Som jag startar med, så är Efesierbrevet och Kolosserbrevet lite tvillingbrev. Och där ser vi i Efesierbrevet på samma måte i kapitel 2, att vi som förr var långt borta, vi är kommit när. Här ser jag nästan samma sak. Att vi är försont, vi är blivit förlikt med han. Vi som var fiende, vi som var främmande. Det betyder då att du inte är det nå. Du är inte fiende med Gud, du är inte främmande för Gud. Du har blivit förlikt med Gud. Det är ju fantastiskt det också. Tänk att han har förlikt oss, försont oss med sig själv. Och så säger Paulus vers 24 att han jobbar och känner med mandeln. Det är mandeln i Kristi trängsel för hans kroppskyld som är menigheten. Så står han på med de här tingen. Varför då? För jag är blivit tjänare för menigheten efter den Guds förvaltning som har blivit gitt till mig. Mitt kall, min dröm, mitt huvudfokus, det är att jag skulle uppfylla eller fullföra Guds ord. Det var Paulus kall. Han skulle skriva ner uppenbarningen från himlen. Vad som kom efter korset. Nu talar han från himlen. Jesus har stått upp nu. Och så fick Paulus vara sekretären. Och så fick han uppenbarningen. Han blev ryckt upp i himlen och fick skriva ner de här tingen. Så du och jag kan läsa de här fantastiska tingena. Och det som alltid har varit skjult i alla tider, vad var det för någonting? Det var menigheten som var skjult. Det var menigheten som alltid har varit Guds stora dröm. Det är det som förklarar Paulus här. Det var inte ditt eller datt, det var Gud för plan. Gud hade en dröm, en plan, en tanke från evighet av. Det var menigheten. Varför då? För vi är Kristi kropp. För den har blivit en tjänare till Guds förvaltning, som sagt, för att fullföra Guds ord. Mysteriet som i tidigare tider och för tidigare släkter har varit skjult. Så tidigare så skönte vi inte detta. Vi trodde att det var ditt, vi trodde att det var datt. Vi trodde kanske var det. När Gud hade en frälsningsplan helt från starten, valde Abraham och så valde Isak och valde Jakob. Han hade profeterat akkurat hela planen. Men vad var planen, vad var drömmen, vad var hemligheten? Det var menigheten som skulle födas i Kristus. Amen. Det här är jätteviktigt, för hvis man tucklar med det, så tucklar man ganska mycket med det viktigaste, som är hemligheten från evighet av, som var skjult, som ingen skönte, som ingen visste vad det var. Det var att menigheten, jöd och hedning, skulle kunna bli födda av Gud och bli en del av gudomen. Vi är ett med Fader, Son och Helige Ande. Det är ju ganska bra. mysteriet som då i tider och för tidiga släkter har varit skjult, men som nu är blivit åpenbart för hans helige. Vem är det? Det är du och jag. Så nu är menigheten åpenbart, så det vi är här samman, vi som samlas här, vi är en del av menigheten. Det är vi som är Guds dröm, Guds hemlighet, det Gud har skjult i alla tider tidigare. Vi är en del av det. Eller inte bara en del, vi är den drömmen. Det är ju ganska kul. Tänk att du och jag är Guds dröm. Det är ju bra. Och så kommer vers 27 som är skriften vi ofta brukar, som är fantastiskt bra syns jag, och det syns säkert du också. För dem, alltså för hedningar, för de heliga, ville Gud göra känt vilken rikdom av härlighet som ligger i detta mysteriet. Denna hemlighet med menigheten som och bland hedningar, att vi är en del av den judiska menigheten nu, eller hur? Vi blev inkluderat i den. Så nu är vi hedningar med där också. Och vad är hemligheten då? Det är Kristus i oss, hoppet om härlighet. Kristus i dig, hoppet för din familj. Kristus i dig, hoppet för dina nabor. Kristus i dig, hoppet för Romerike, för Norge och så vidare. Det är han som är hoppet för alla människor. Och han bor i oss. Och därför är det Jesus vi förkynner. Det är Jesus vi förmanar, eller inte förmanar Jesus, men vi förmanar och lärer vart människa, alla som har kommit in, som vi lär, tränar och hjälper varandra så att vi blir framställt vart människa fullkomment i Jesus Kristus. Det är ju ganska bra det också. Fullkommen i Jesus. Och för detta arbetar jag också jag, och jag kämpar med hans kraft som virker kraftig i mig. Det är något som jag måste kämpa, måste jag jobba. Ja, men Paulus sa det, jag gjort mer än det alla, men det är inte Guds nåde som är i mig. Så det är att få tag på den motor, den turbo, vad man kan kalla nåden som är där, som skapar det livet. Det kommer inte med religiösa gärningar, det kommer vi komma på nästa kapitel nästa gång, men det skapar liv och framdrift och uppdrift som bor i oss var och en. Kristus i oss, hoppet om härlighet. Kristus i oss är vår motor. Så tack för starten på Kolosserbrevet. Tack för din nåde. Tack för att du älskar menigheten så mycket. Tack för att vi är den hemligheten du drömte om, tänkte på i Jesu namn. Hjälp mig, hjälp oss att känna och förstå detta mer. Så att vi mer och mer bara lever i det här, så vi växer upp till mogenhet och fullkommenheten i Jesus. Amen. Amen. Amen.